Varmt välkomna till podden Modiga människor och avsnitt 15 med Mia Lundin. Som sagt, living and learning. Inget blev riktigt som planerat i det här avsnittet. Det var massa saker som hände. Det var hundar, det var besök. Vi hamnade i trädgården. Som sagt. Men tack vare en fantastisk mastering av ljudet av Daniel Söderberg och klippning av min underbara make så gick det att rädda stora delar av det här avsnittet. Mia rockar ändå.
Hej, här sitter jag med, mitt emot Mia. Och vår lilla historia började med att hon faktiskt kom ut här i våras till oss och skulle köpa en fåtölj. Och så började vi prata lite. Och någonstans där förstod jag att jag hade missat ganska mycket. Det här är ju en person som är otroligt insatt i kvinnor framförallt. Kvinnor, inte problematik, jag skulle inte vilja problematisera kvinnor. Men hälsa, kvinnohälsa. Och som man tyvärr i Sverige kallar för alternativ vård. Det var därför jag tystnade, för jag gillar inte liksom att kallas... tyvärr så kallar man det ju för alternativ vård i Sverige. Ja.
Mm. Det är synd, för att det är den här som... Det är den andra som ska vara alternativ. Mm.
Och det är det ordet jag försökte hitta något så. Men ja. Och du har ju gjort så himla mycket. Så många saker. Mm. Men man kan väl säga att framförallt så din... karriär, den har väl i huvudsak är det nu har befunnit dig i USA. Det är där du har byggt upp allting i alla fall, som jag har förstått. Eller kanske lika mycket här.
Jo, men nej. Det börjar ju med ren skolmedicin här i Sverige. Mm. Och intensivvård, akut sjukvård.
Mm.
Och sen flyttade jag till USA och vidareutbildade mig då inom gynekologi och obstetrik i USA. Mm. Så det var där det började. Sen dess då kan jag ju nog säga att jag har tillägnat mitt långa liv av kvinnor och kvinnohälsa. Speciellt då hormonell hälsa.
Mm.
Mm. Många år nu.
Mm. Ja, men jag hade ju missat också att du är ju även barnmorska.
Ja, nej. Barnmorska är jag inte riktigt, utan jag är sjuksköterska i botten.
Mm.
Och sen så är jag då någonting som heter nurse practitioner.
Mm.
Och det är lite annorlunda än barnmorska.
Okej.
Okay. Jag är vidareutbildad på Harbor UCLA i Los Angeles till just det. Och då får man jobba lite annorlunda än barnmorska får göra.
Mm.
klick från hunden här. Lite irriterande. Nej, men så, nu går hon iväg alltså. Som barnmorska eller som nurse practitioner så får man ju då förskriva, undersöka och diagnostisera. Man får, det är mer ett mellanting mellan sjuksköterska och läkare kan man säga.
Okej. Okay. Mm. Inom kvinnohälsa.
Ja, precis.
Mm. Mm.
Plus att jag har öppnat då kliniken Hörcare.
Mm.
Och där är jag ju då rådgivande, om man säger så. Och har ansvaret då för det medicinska erbjudandet.
Mm. Men jag antar att du har läkare. Har du läkare anställda hos dig också?
Ja, så vi har nu ett par läkare. Vi har faktiskt fyra läkare. Två gynekologer, två allmänläkare.
Mm.
Vi har fyra barnmorskor. Och fyra näringsterapeuter. Wow. Och en samtalsterapeut. Plus också nu nygänget, en sjukgymnast. Som kommer att hjälpa kvinnor med... värk och spänningar, speciellt och rygg och axlar.
Mm.
Vilket många då lider av som är stressade. Det är där det sätter sig.
Men vad är bakgrunden? Så här,
bakgrunden till att varför börjar jag med det här då? När man jobbar inom akutsjukvården och speciellt på akutmottagningen, det är ju akut care och sen så ser man aldrig patienterna igen. Utan de går ju hem. Så jag tyckte det var lite synd. Och sen när jag kom in med det här, på det här med kvinnohälsa och utbildningen i USA, så tyckte jag det var så himla spännande att få följa kvinnor och se och stötta dem i sitt mående. Och anledningen var ju under den här tiden då, som när jag gick på den här utbildningen då, så födde jag Will, som du precis träffade, som nu är 29 då.
Mm.
Och efter att han föddes så fick jag en förlossningsdepression.
Mm.
Vilket jag hade inte med den första, mitt första barn.
Mm.
Det hade säkert mycket att göra med att jag var långt bort hemifrån och inte hade kanske så mycket stöd, vem vet. Men i alla fall så gick jag igenom det, och det var det som triggade hela det här intresset av kvinnor, kvinnohormoner och signalsubstanser och varför vi mår som vi gör under olika delar, speciellt då efter förlossning, vissa under premenstruella tiden i ens menscykel, i förklimakteriet och klimakteriet. Varför mår vi som vi gör när hormonerna förändras? Och det var min upplevelse här då, som var ju fruktansvärd då under den tiden, och jag förstår hur kvinnor mår idag som gå igenom det här, blues eller depressionen, en del psykoser. Det fick inte jag, men en förlossningsdepression är en fruktansvärd känsla. Men idag kan jag faktiskt säga att jag är tacksam för att jag fick gå igenom den.
Mm.
För att endast då förstår man hur andra mår, om man har mått så själv. För det här med oro och ångest, man kan ju tro att om man aldrig upplevt ångest, så kan man tro att oro, det är någonting som sitter i huvudet, att man oroar sig för någonting, men ångest tar ju tag i hela kroppen och du mår ju dåligt på så många olika sätt, och det är något helt annat än oro.
Mm.
Så där började det, att jag fick det här stora intresset för just den här kopplingen då, signalsubstanser och hormoner. Sen så efter att jag utbildades där då på i LA, så ja, jag skulle bara stanna ett år förresten.
Mm.
Ja, men så blev det ju inte, utan av omånga olika skäl så stannade jag då. Nu är det ju 37 år senare. Men efter att jag hade utbildat mig då, så var en kompis till mig som också var nurse practitioner, som drev en kvinnoklinik i Manhattan Beach, som sa det. Hon ville flytta till Hawaii. Så hon frågade mig, kan inte du ta över den här kliniken? Jo, visst, så jag. Och gjorde det, och det var ju jättespännande. Där lärde jag mig mycket, och sen så flyttade vi från LA upp till Santa Barbara, och där då öppnade min egen klinik som hette The Center for Hormonal and Nutritional Balance. Och den drev, och då hade jag, det var jag, det var en psykolog, en näringsterapeut och en NLP practitioner. Och den drev jag då i 18 år.
Mm.
Hade ungefär 4000 patienter och fokuserade mest då på PMS, förklimakteriet, klimakteriet, förlossningsdepressioner. Så
Vilket jobb alltså, och men vad modig du är, tänker jag. Alltså, podden heter ju visst Modiga människor. Jag menar, nummer ett, du flyttar till USA, du ska stanna ett år, men du bara hoppar på, du tar över en klinik, du startar en till klinik.
Ja, det är frågan, är man modig, är man lite galen?
Jag tänker att det kanske går hand i hand ibland.
Ja, det måste nästan det. Man kan inte oroa sig för mycket om man ska göra såna här saker, så att,
Nej. Men det krävs ju ändå en viss typ av liksom, vad ska man säga, människor för att våga bara haka på liksom. men mod är ju liksom en ingrediens. Ja. Det mesta kring förlossning är ju så fokuserat på liksom, vi kallar det för sjukvård i Sverige, fast man skulle kalla det för friskvård kanske.
Jag har inte jobbat så mycket på förlossningen, men det finns ju för- och nackdelar, måste jag säga, med hemfödslar, heter det på svenska?
Ja.
Ja, eller på sjukhus. Det är jättebra med doula, tror jag, för att vi vet ju förlossning. Mm. Det kan ju påverka en hela livet.
Mm.
Mitt första barn vägde ju 5070. Mm. Så det tog 12 år innan jag vågade bli gravid igen.
Okej. Ja.
Så det kan ju verkligen påverka en
Så det var inte... Var det en svår förlossning?
Ja, jättesvår. Ja. Jätte lång, jättejobbig.
Mm.
Mm. Han är idag, vad är han? Ja, han är så lång som knappt går in genom dörröppningen.
Okej, okay, men han är liksom stor. Lång och stor då?
Ja. 42 år nu då.
Ja.
Kan inte fatta det.
Mm.
Tiden går.
Mm. Men 12 år till nästa förlossning. Och hur var nästa förlossning? Det var den här som var...
Så jag fick förlossningsdepressionen. Ah, precis. Ja, precis. Okay.
Men för du har fått ett tredje barn också.
Ja.
Ah. Men gick den lite smidigare då? Eller?
Den andra förlossningen, var då jag fick förlossningsdepressionen och den själva förlossningen, det var ju båda de andra två i känslasnitt. Så att det var ju helt annan sak. Men inför tredje barnet var jag ju jätterädd att jag skulle få den där förlossningsdepressionen igen. Mm. Men då hade jag ju utbildat mig och visste vad det berodde på. Så det är ju det som är så viktigt för kvinnor, att förstår man varför man mår som man mår, så är det ju mycket lättare än att det är någonting som man är jätteläskigt, och varför mår jag så här och ingen annan mår så här, det är bara jag. Men är det någon som sätter sig när jag förklarar, du mår så här för att då har man kommit halvväg, så man ser att axlarna bara sjunker ner lite grann på kvinnan framför dig. Att är det därför? Jag håller inte på att bli tokig. Nej, det har biokemiska orsaker till att du mår som du gör. Så utbildning är en stor del av vad vi gör. Också på Hörcare och vad jag har gjort med mina patienter. För att få dem att kunna förstå lite mer varför. Det finns ju alltid en orsak till varför man mår som man mår. Och det är det som kallas funktionsmedicin då. Som man använder till stor... Ja, mycket mer i USA än här i alla fall. Och det är ju i nötskal att behandla orsakerna till att du mår, varför du mår som du mår.
Mm.
Och inte bara ge ett piller för att dämpa symptomen.
Mm.
Och till exempel... depression, det kan ju ha många olika orsaker. Det kan vara att du har B-vitaminbrist. Den får inte ge tillräckligt med omega-3-fettsyror. Ett av de viktigaste signalsubstanserna för att vi ska må bra är ju serotoninen. Att det är balanserat. Serotonin har jag hört talas om.
Ja.
Och 90% av serotoninet bildas i tarmen. Så om man har en dålig tarm så kan man inte tillverka serotonin. Har du inte ingredienserna till serotonin, vilket är tryptofan, vilket är en aminosyra plus D-vitamin, magnesium och B-vitaminer, speciellt B6, då kan du inte tillverka det och då mår du dåligt. Så kan man, varför inte tillsätta det då istället för att ge ett piller som blockerar dina symptom?
Nej, men i tarmhälsan har jag ju förstått, det är ju en sån väldigt grogrund egentligen sett till våran hälsa eller icke-hälsa. Och det pratas inte så mycket annat om än i kanske lite mer slutna sällskap. Ja, men min man beställde ju också lite preparat från det. Han blev jätteglad när han såg att du hade bra örter och saker. Ja. Så att det. Men du är ute och föreläser ganska mycket också.
Inte så mycket sedan jag startade kliniken, för jag har behövt vara där ganska mycket och stötta då personalen och barnmorskorna som jag nu har utbildat. Men jag vill ju börja göra det mer i framtiden.
Och gjorde du även det i USA?
Var ute Ja. Jag älskar att föreläsa.
Ju
fler ju bättre också. Jag gjorde ju 2 föreläsningar här uppe på Venngarn. Med 100 kvinnor som kom på varje föreläsning. Och så hade vi lite mat innan och buffé och så. Sen gick vi upp på loftet och hade föreläsning. Det var jättemysigt. Så nu vill jag göra mer en helg tillsammans med kvinnor här. Någonstans i Sigtuna. Så jag håller på att titta på olika ställen. Man kan komma då och få råd och information och... trevligt med andra kvinnor och få dela med sig av hur mår du och vad du gått igenom och vad du gjort för att må bättre. Men också lite utbildning från mig då. av mig. Vet från. Ibland är det svårt med prepositionerna.
helt korrekt. Ja.
Mm.
Men jag tänker, hur har du tagit, för nu är det ju lite mer än ett år sedan som du och din man flyttade från USA hit för att bara vara här en litet tag.
Mm.
Ni skulle bara vara här i 3-4 månader.
Ja, just det.
Ja.
Vet inte vad jag tänkte där, men det går ju inte. Startar man en klinik och är ansvarig för det medicinska erbjudandet.
Var idén att faktiskt bygga upp någonting i Sverige, den måste ju ha funnits någonstans i dig ett tag.
Ja, det var jättekonstigt för att jag levde ju verkligen i USA. Och jag är ju amerikansk medborgare också då. Och kom hit ibland på somrarna, eller ofta när barnen var små kom jag hit på somrarna. Men levde ändå där som en amerikan. Men sen så skrev jag boken då som egentligen skrevs på engelska först, som heter Female Brain Gone Insane.
Mm.
Och sen översattes den till svenska då. Och när den översattes till svenska och kvinnor började kontakta mig här om hur de mår och hur de inte fick svar på sina frågor, då förstod jag att oj, det är ju världens behov i Sverige för det här. Det är ingen som bryr sig om de här kvinnorna för klimakteriet och klimakteriet.
Mm.
De får inte den informationen de borde få.
Mm.
Det finns inga kliniker för det i Sverige. Här finns det ju barnavård, mödravård. Ja, du får hjälp med allt det där. Preventivmedelsrådgivning. Ja, det är jättebra allt det där. Men sen när man kommer in, efter man är klar med barnafödandet, då kommer man in i 40-50 års åldern.
Mm.
Och hormonerna börjar svaja om man inte mår bra. Ja, då är det ingen riktigt som tar sig an de kvinnorna här.
Mm.
Finns inga mottagningar för det.
Mm.
Finns inga som riktigt utbildar gynekologer till viss del. Men gynekologer växer verkligen inte på träd i Sverige. Det är svårt att få tid hos gynekologer. Speciellt utanför Stockholm.
Mm.
Så då kände jag, nej, nu måste jag nog komma tillbaka hit. Mm. Det ligger ju lite djupare än så.
Ja, men jag förstår det. Men...
Så att ibland när folk frågar, vad kommer så att du skulle flytta hit och starta en klinik? Och jag kan inte svara på det faktiskt, utan I was called to do that.
Mm.
Om du förstår.
Absolut. Och jag tänkte fråga dig när vi pratade om det holistiska.
Ja.
Så tänkte jag så här, det finns ju en aspekt till i att leva holistiskt. Liksom, ja. Att faktiskt lyssna på ens kall.
Mm.
Så. Mm. Att det, och jag tror också att det är en del. Det är ju inte så enkelt. Men jag tror ju att en aspekt i folks psykiska ohälsa är ju för att vi kanske inte lyssnar på den biten av oss själva heller.
Nej.
Så att därför har jag sedan några avsnitt tillbaka faktiskt vågat börja benämna det i podden. För jag tycker att jag tror ju på någonting större. Så. Mm. Och jag tror att vi nästan som att vi har en lider av andlig nöd i Sverige, kan jag känna.
Se på saker och ting kanske lite djupare än vad som är precis framför dig.
Mm.
För att må bra. Men det är precis som, jag är ju, vad är jag nu, 63. Och jag kan inte tänka mig att se, folk ska inte sluta. Ska inte sluta jobba snart. Men vadå? Det här är inte bara mitt jobb.
Mm.
Det här är vad som gör det meningsfullt.
Jag känner sig glädje över det man gör, så att det inte ens är ett jobb.
Mm.
Utan det är som du säger, ditt kall.
Ja, men ändå måste jag ju säga att det har inte alltid varit enkelt att starta en klinik i Sverige. Det kan jag säga. Det var ju tidigare i början när jag undrade, vad håller jag på med? Hur tänkte jag här?
Mm.
Efter att ha bott i USA så pass länge och sen komma hit och köra igång något sånt stort. Men det har varit väldigt lärorikt. Ja. Det är precis som under den tiden när det var som jobbigast och... En av de som jag går till och prata med när jag behöver lite råd.
Mm.
Han är hypnoterapeut. Och han, han sa ju då att... För jag sa det, jag kände, det här är mitt kall. Men nu känns det så himla jobbigt. Mm. Och så sa han, men varför, vad ska jag göra? För att det kan inte vara meningen. Och så sa han så här, who said it was gonna be easy?
Mm.
Och det ramlar poletten ner. Och det var ju faktiskt så.
Mm.
Bara för att det är ens kall och man tycker att det är mening med det hela, så behöver det inte alltid vara enkelt.
Nej. Mm. Men då besvarar ju du nästan alldeles utav dig själv här. Min nästa fråga är så här, att lever du som du lär? Och det bekräftade ju du precis, att du också går och pratar med någon för att ta hand om det som finns i dig.
Ja.
Mm.
Men jag går mer till spiritual teachers to do, för att göra det.
Mm.
Sjukvården, den tar hand om själv. Mm. Mig själv.
Ja.
Utan det är mer det, mitt spirituella.
Ja. Support, ja, och det var någon faktiskt det jag tänkte med att hålla med. Och,
ja. Jo, men min man också väldigt mycket. Men män har ju ofta lösningar till allt som man kanske inte alltid vill höra. Utan, och kompisar också är väldigt viktigt för kvinnor, att man får älta med någon lite grann. Det behöver ju vi kvinnor. Vi vill inte ha lösningar nödvändigtvis.
Mm. Nej, för det, min man är ju fantastisk, men han står sig på ältandet.
Ja, precis.
Men att så här, för mig så tar det ofta ganska lång tid att bli klar liksom, med saker. Så att, men nu har jag ju hört det här, liksom. Jag har ju sagt, här är... Ja, men alltså så här...
Gör så här!
Ja, men man... Det är inte det som är grejen, för jag vet redan det.
Ja.
Utan det är ju det här, det är det här pratandet, och sen är man klar.
Men du vet vad det beror på, va?
Ja, du får ju jättegärna berätta.
För att kvinnor, när vi pratar så ökar vi oxytocinet i kroppen. Oxytocinet är samma hormon som ökar när du ammar. Så att det får oss att känna oss lugna och harmoniska, och hjälper också våra hormoner att fungera bättre. Men det, så tänker vi inte. Nu måste jag gå och älta med en tjejkompis så jag kan öka oxytocinet. Utan vi vet bara det intuitivt att vi vill prata då. Men å andra sidan, nu är det generellt här givetvis. Men å andra sidan, när deras oxytocin ökar så blockeras testosteronet. Och det är det sista som de vill göra intuitivt. Så därför män, när de mår dåligt, då vill de sätta sig i sin cave.
Okay.
Och... själva. De vill inte prata igenom problemen. Om du har tänkt på det kanske.
Ja, men det är ju min man i ett nötskal. Så, alltså, så här, och det är ju inte bara min man. Men nu får jag utbildning här.
Ja, precis.
Wow. Ja.
Man kan ju fråga, men hur mår du?
Ja.
Ja, det kan man ju få. Eller vad tänker du på?
Ja.
Ingenting.
Ja.
Hur kan du tänka på ingenting?
Ja.
Tänk om jag kunde få liksom, tänka på ingenting ibland, utan generellt sagt igen.
Mm.
Så kvinnor har ju, det är mycket som snurrar där uppe jämt.
Mm.
Och därför är det skönt att få ur sig det ibland.
Mm.
Med någon annan. Speciellt en beat around the bush som man säger på engelska.
Mm.
Älta. Det är nyttigt.
Mm. Men vad fint för mig också att få liksom verkligen ord på. Ja, men jag älskar att prata, och för mig är ju verkligen viktigt det här att så här få älta sig genom, men kanske inte alltid med min man så mycket som jag skulle vilja.
Nej.
Ja.
Nej, precis.
Mm.
De är som de är.
Ja, och jag har funderat mycket senaste tiden kring män och kvinnor, och alltså så här, vi är ju olika.
Ja.
Ja. Och jag känner mig så tudelad liksom inför det jag upplever liksom med, så på frammarsch i Sverige nu ganska mycket. Någon, så här, vi ska vara så lika och vi ska vara så jämlika. Och jag har stött på det liksom i mitt dolande där kvinnor har pratat med mig om att, ja, men bara så att du vet, efter förlossningen så kommer jag inte att amma för att jag vill att det ska vara så jämlikt.
Mm.
Och jag tror inte att vi kan bli jämlika på det sättet.
Nej, jag tror att vi har gått lite för långt där i Sverige. Jag tror att det, givetvis ska kvinnor och män ha samma lön för samma jobb. Absolut. Mm. Nu vet jag att jag är lite ute på hal is här.
Ja, men det är därför jag...
Ja, men jag är, inte, jag är modig, vet du. Så.
Ja, ja.
Jag tror att kvinnor måste släppa det där lite grann. Vi är fantastiska på så många olika sätt. Men inte på samma sätt som männen. Mm. Om vi ska vara CEOs eller VD i ett företag, så kommer vi att vara smarta och agera på andra sätt än män gör. Vi kommer leda ett företag på annat sätt än vad män gör. För vi är olika. Mm. Vårt nervsystem är helt olika. Vi är generellt sagt mera känsliga individer än vad männen är.
Mm.
Och sen så tror jag också att det finns så många fördelar med absolut den amningen. Det vet vi ju alla nu. Och tarmfloran och allt det där. Att vara hemma och amma. Visst kan man pumpa och men det där att pumpa och gå till jobbet. Nej, jag försökte det också, men det går inte. Det är inte samma sak. Mm. Så jag hoppas att det kommer svänga lite grann tillbaks igen till att det är faktiskt okej och de olika rollerna och hur våra hormoner spelar och nervsystemet är väldigt olika. Att vi tar vara på det och försöker inte, som man säger på engelska, fit around round peg into a square hole. Liksom.
Mm.
Vi försöker göra för mycket, för det är faktiskt så att även fast vi går till jobbet och mannen är hemma, så är vi ändå hemma samtidigt också. Våra tankar med barnen.
Mm.
Det är svårt att koppla av och tänka bara på jobbet. Det blir stressigt.
Ja, så jag har ett sånt bra exempel, och det var en av mina bröder bodde hemma hos oss en tid efter en separation. Och sen så bara gav han mig feedback liksom, på mig och min man. Hur jag liksom aldrig kunde koppla bort barnen. Utan även om jag satte mig och försökte göra någonting, så märkte de att jag var där. Så det var liksom fritt fram att komma till mig. Fast jag försökte säga att nu ska jag jobba lite. Så.
Mm.
Ja. Medan när Terno satte sig ner och jobbade...
Mm.
Så kände barnen på ett energiplan att det inte ens någon idé att gå till pappa.
Mm.
Och min bror, han satte liksom fingret på det och bara visade. Och, så bara, och då började jag fundera kring det där. För det tror inte jag bara handlar om min man. Utan jag tror att män generellt har liksom en... De har lättare att stänga av.
Mm.
Jag vet inte heller om jag liksom är ute och cyklar nu. Men som kvinna så är det så... Även när jag inte är hemma, så är jag ju hemma.
Ja, absolut. Jag håller helt med dig där. Absolut, från de flesta. Men det är ju samma sak som händer när barnen flyttar hemifrån. Vi har ju lite svårare att cut the cord liksom, med barnen än vad männen har.
Mm.
Men det är... Nej, min man är... Nej, nu är hon vuxen. Hon får klara sig själv. Så är det.
Mm.
Får hitta vägar när det fungerar.
Mm.
Medans... Jag håller på en sån här helicopter mom, som man kallar det då, fortfarande fast barnen är vuxna.
Mm.
Det där sitter ju igen.
Ja, och jag... Ja, nej, men det är någonting. Jag kunde inte låta bli. Jag satt och bara betraktade. Liksom. Mm. Det måste ha varit till... Ja, det var ju förmiddags. Vi var och hämtade ett paket på posten. Och så kom det massa människor, och så bara satt jag där och liksom betraktade verkligen, och så tänkte bara på det fysiska hur olika vi är.
Mm.
Och så tänkte jag, varför kan det inte bara få vara så?
Ja, eller hur?
Ja.
Så varför kan det inte bara få vara så?
Ja.
Varför ska vi sträva efter att vara så himla lika när vi inte är lika? Varför?
Mm.
Jag förstår inte det.
Nej, och sen så precis som du pratade om här, men alltså, finns det ju det där självklara. Det är ju klart att jag ska ha lika mycket lön för lika arbete. Ja. Så det tycker jag är så självklart.
Ja.
Men jag tycker att det är någonting vackert och sinnligt liksom, i att vara kvinna.
Ja.
Och sen tycker jag att det är fint att män vågar ta ut svängarna och vågar liksom klä sig mer alternativ. Alltså så här, att alla får vara som de är.
Ja.
Men...
Det tycker jag också. Jag håller med. Men det måste ju... Det kommer säkert att ändras lite grann, att vi inser det.
Jag hoppas det. Jag hoppas det.
Ja.
Ja. Men känner du att du är liksom i, mitt i din fulla mission här nu med din klinik?
Ja. Mitt i min fulla mission. Ja, givetvis, men det börjar ju... Det är olika faser i att starta ett företag och vara entreprenör.
Mm.
I början är det ju heljobbigt och man måste ju kunna alla bitar själv.
Mm.
Om man gör alla bitar själv och kavlar upp ärmarna och gör det.
Mm.
Men nu så har vi fin personal som kan ställa upp och ta många av de bitarna och det känns ju jätteskönt. Så det är en utveckling man går igenom där också.
Mm. Så nu kan du börja ägna dig mer åt lite andra saker?
Ja, jag vill ju ägna, när det gäller hörcare, så vill jag ägna mig mer åt utbildning av personalen och fortsatt utbildning av personalen.
Mm.
Och vara till stöd för dem. Men det är ju inte vara vd eller verksamhetschef eller något liknande, utan jag vill göra det som jag är bra på. Och det är att hjälpa kvinnor att må bättre.
Mm. Men det räcker med den här kliniken, du kommer inte att öppna någon till.
Det vet vi inte. Det får vi se. Ja. Det ligger i framtiden.
Mm. Men här och nu så är det...
Precis. Helt...
Men du har inte den kvar i USA? Nej,
den har jag stängt. Men vad vi utvecklar mer just nu är videosamtal då från vår klinik här i Stockholm. För att kunna hjälpa andra kvinnor som sitter ute i landet.
Mm.
Att stötta dem och så.
Mm. Ja, för det, jag tror att det är ett jättestort problem och precis som du säger, när man kommer upp i 40-50 års åldern så det händer saker med kroppen.
Mm.
Det händer, ja, både kroppen och knoppen och jag tänker att det kan ju inte bara vara, det blir inte bara liksom, det är 40-årskriser och identitetskris och jag kan tänka mig inte så många saker.
Ja, 40-årsrollen är ju den tiden hormonellt där hormonerna svajar som mest.
Mm.
Och väl kan vara väldigt, väldigt jobbigt för många kvinnor. Det är intressant, vet du, att om man tittar på hörcare och vilka som kommer till hörcare så är det 20-åringarna som där mamma betalar då ofta.
Mm. Mm.
Eller 40-50-åringar. 30-åringarna ser vi inte.
Okej.
Okay. 30-åringarna... fortfarande hemma eller jobbar mitt i sin karriär. Alla svenska kvinnor jobbar ju. Det är det där som jag glömmer bort ibland. Att så är ju inte USA. Många är ju hemma där. Men det är man ju inte här i Sverige. Utan alla jobbar ju. Och jag förstår ju varför. Men just i 30-årsåldern då är man mitt i karriären och barnen är små och man försöker få allting att gå runt och man är där för allt och alla. Men sen man kommer in, och då det kan gå bra. Ofta börjar då PMSen öka på och krypa på lite mer under mitt i 30-årsåldern, 35-årsåldern. Men sen man kommer in i 40-årsåldern, då säger kroppen ifrån.
Mm.
Du kan inte hålla på så där längre.
Mm.
Och då blir hormonerna ännu mer obalanserade.
Mm.
Om man känner av det symptommässigt då. Så att där är ju verkligen... Innan man kommer dit är det väldigt viktigt att man minskar på stressen så mycket man kan. För att ju mindre stressad du är, ju längre kommer dina hormoner att vara balanserade. Och sen så sakta men säkert så försvinner de då och man märker knappt av det.
Mm.
Det är så det var tidigare. Visst hade kvinnor stress men på ett helt annat sätt än vad de har idag.
Mm.
Så som mamma till exempel, hon hade väl några vallningar och kände sig lite yr någon gång och sen så var det där klart.
Mm.
Men det händer ju inte idag med många kvinnor, utan många kvinnor idag mår fruktansvärt dåligt i 40-årsåldern för att de är så stressade. Och det är ju så att vårt system är otroligt känsligt. Det hormonella systemet, det styrs ju av hypofysen i hjärnan.
Mm.
Och hypofysen känner av stress och känner då kroppen att det är stress och nöd eller svält, då stängs det hormonella systemet av för att det inte är meningen att du ska bli gravid då.
Mm.
Och då blir du obalanserad.
Mm.
Så att stressen är ju boven till
det mesta. Ja, men det är ju många kvinnor idag som väljer att skaffa barn ganska sent. Jag har ju jättemånga bekanta och väninnor och nära som har liksom IVF i sista
Precis, men du har inte hittat den rätta mannen att ha barn med i alla fall. Mm. Och väntar.
Mm.
Vi ser mycket av det.
Mm.
Mm.
Jag tänkte på titeln till din bok bara så här. Female brain gone insane. Så tänkte jag på alla härliga ljud här, att vi hamnar under din fantastiska lön här ute.
Mm, en lön är det.
Ja. Det var som ett,
min lön där jag mediterar.
Ett eget så här, akustiskt rum. Fast ja, med lite inslag av allt möjligt.
Ja.
Men, ja.
Ja. Här under mitt träd känns det väldigt... Det är en speciell plats för mig.
Mm. Jag förstår det. Och jag tänker så här, den här utsikten. Som alltså det är ju helt fantastiskt.
När man har bott i Los Angeles och sitter så här med bara ängarna framför sig. Det ger en enorm känsla när man inte är van vid det.
Mm.
Så att,
och du sa att din man, han... ja, men det var så härligt att ni skulle ju bara vara här ett tag.
Ja.
Och han tyckte det var ganska tufft här först. Och nu vill han inte flytta.
Nej, han hade precis pensionerat sig då och var ju... Verkligen i karriären innan han... Ja, väldigt stressigt jobb i filmindustrin i LA. Och flyttade hit då och tyckte så här... I can't stay here. This is a one cow town, Mia. Vi hade ju tänkt att flytta tillbaks. Men nu är det ju han som absolut inte vill flytta tillbaks. Han älskar Sverige. Och där vi bor och lugnet. Han har ju landat själv i lugnet.
Mm.
Han var ju sån här lite adrenaline junkie innan. Mm. Som man blir när man jobbar i stressiga jobb.
Mm.
Då när man slutar och köra på. Då undrar ju kroppen var det där adrenalinet tog vägen. Man kan känna sig kanske lite deprimerad kan jag tänka mig. För man har inte den där skjutsen längre.
Mm.
Så det tar ett tag att ställa om sig.
Mm. Men det är ju också en skön känsla, tänker jag, när man väl är där. Och, så jag kan ju själv relatera till det. Så att jag bara ibland när jag tittar tillbaka i gamla almanackor. Jag kan inte förstå liksom, hur jag kunde jobba 150% och plugga liksom, 100 och få ihop det. Ändå träffa folk och upp och tränade och var ute och joggade. Och jag upplevde ändå att det fanns tid däremellan. Och när jag tittar så jag får ju nästan puls bara av att läsa.
Ja.
Ja,
men det där är jättekonstigt. Alltså, det stämmer. Ju äldre man blir, ju fortare går tiden.
Mm.
En dag går så här, puff, så fort. Man hinner inte alls med lika mycket som man brukade göra.
Mm.
Utan ens värld blir mindre och mindre.
Mm.
Om man tittar på mamma till exempel, hennes värld ser helt annorlunda ut än min nu. Än idag.
Mm.
Så det är väldigt intressant det där, men man orkar inte lika mycket heller. Man skulle aldrig orka hålla på så som man gjorde då.
Nej.
Det går inte, kan man säga ifrån.
Nej, men jag tänker att det finns väl en anledning till att ni flyttade hit i den här idyllen.
Ja, det är en anledning med.
Mm.
Man ska också vara försiktig vad man ber om.
Ja, nej men... Verkligen. Jag har fått lite undervisning. Mm. Och du har... Ja, nej men som sagt. Jag bara önskar dig lycka till här på liksom din resa i Sverige igen.
Ja, tack.
Ja, och sen får vi se liksom vad det landar. Och det kommer nog komma mycket mer i det här, skulle jag tro.
Ja, vi får se. Jag tycker att... Ta en dag i taget. Så får man se vad som händer. Försök att inte planera för mycket. Det blir aldrig som man planerat ändå. Utan ta det som det kommer.
Mm.
Det är svårt ibland. Men jag försöker. Mer och mer vara så.
Men leva som du lär helt enkelt.
Ja, men jag är inte perfekt. Jag är inte perfekt. Folk ska inte tro att jag är perfekt. Och äter precis rätt mat hela tiden. Och tar hand om mig själv. Nej, men man gör så gott man kan.
Ja, men jag tänker så här, vem gör det?
Ingen, men jag tror inte att jag gör det heller. För ingen behöver vara perfekt. Utan...
Mm. Om jag korrigerar mig, så här, ett försök till. Alltså, så här, jag själv som ledord, att försöka liksom, leva som jag lär.
Mm.
Och det är därför jag tänker så här, att omge mig med människor som inspirerar mig till att komma tillbaka. För jag ramlar ju av hela tiden.
Mm.
Liksom. Eller går fel, eller går vilse. Men det här att ändå försöka vara liksom så sann mot sig själv.
Mm.
Tänker jag.
Och det är därför det är viktigt. Man mår ju bättre då.
Mm.
Men tack så mycket. Ja. Det är jättetrevligt att sitta här och prata med dig. Och lycka till med ditt.
Mm.
Och vad jag vet du håller på med nu. Så att lycka till.
Tack!